Hej och välkomna till veckans avsnitt av Framtidens folk med mig, Paul Ströbeck. En podcast där jag intervjuar unga, duktiga, talangfulla människor som jag tror kommer gå långt. Och shit, hörni, vi lyckades få ihop 10 avsnitt. Det är helt sjukt. Jag är lite chockad. Det känns som den här tiden har gått väldigt, väldigt snabbt. Det känns inte som det var 10 avsnitt sedan vi började med Clara Henry, men ja, tydligen är det så. Och jag är jätteglad över alla de fina gästerna vi har haft hittills. Och om ni vill se till att det blir 10 eller 100 eller 1000 avsnitt till, så får ni se till att gå in på till exempel Facebook och tipsa om gäster. Har ni någon kompis eller är ni någon som är jätteduktig på typ fiol eller på att kasta sten väldigt långt, skriv till mig. Så kanske vi kan göra en intervju. Så kanske vi får ett till lika roligt intressant avsnitt. Veckans gäst är ingen mindre än Anna Kristiansson, som med sin Instagram-bok Poesi har gjort jättefin och annorlunda konst, kan man säga. Anna tar nämligen boksidor och stryker över allting förutom vissa välvalda ord som tillsammans blir en fin dikt som blir poesi. Hon kan liksom ta en Astrid Lindgren-bok och med en sida ifrån den boken skapa en dikt som handlar om någonting helt annat. Om kärlek eller om hat eller om något helt annat än Lotta på Bråkmakargatan eller Pippi Långstrump liksom. Och det här är, tycker jag, ett jätteroligt sätt att skapa ny konst från annan konst. Men det känns väl lite så här, återvinning är väl ändå lite inne. Nu låter jag som en mormor, men visst är det lite så. Och varför återvinner vi inte konst mer egentligen? Och varför återvinner vi inte de här fina orden som någon gång har skrivits? Det gör Anna i alla fall. Jag tycker det är en jätterolig och bra idé. Och dikterna och poesin blir också jättefin. Så jag rekommenderar att ni går in nu innan ni börjar lyssna på podden eller när ni lyssnar på podden och följer @bokpoesi och scrolla igenom de olika dikterna. Jag lovar, det är verkligen värt det. Nu ska jag inte snacka mer, utan här kommer intervjun. Varsågoda. Välkomnar jag dig till podden, Anna Kristiansson.
Ja, tack.
Hur är läget?
Det är bra.
Trots att du gick in i fel hus på vägen. Ja,
precis, det är bra. Det var lite äventyr.
Ja.
Jag gick upp på någon busshållplats så var man tvungen att gå ganska långt. Mm. Så tänkte jag att det var min träning för idag.
Så. Så du missade till och med busshållplatsen, eller nej?
Nej, på SL så stod det att man skulle gå av på den busshållplatsen.
Vilken var det då?
Jag tog på A.
Aha, oj. Var någonstans kommer du ifrån? Du har ändå en...
Jag är alltså från Ropsten.
Ja, men liksom. Var kommer du någonstans ifrån?
Jag är mest uppvuxen i liksom Skåne, utanför, eller i en liten by på landet som heter Källstorp, som har 10 hus.
Och det ligger närmast typ?
Det ligger närmast Smygehuk, mellan Ystad och Trelleborg. Mm.
Jag hade landställe när jag var liten, nästan vid Ystad.
Var då någonstans?
Typ i Skurup.
Det är Skurup, min gamla tågstation. Mm. Eller liksom den som mina föräldrar var tvungna att köra mig till. Jag har inte kunnat ta mig någonstans för.
Eller... Men du bor i Stockholm nu?
Ja, precis.
När flyttade du hit?
Jag flyttade hit förra hösten, måste det vara. Eller, ja precis, jag har bott här 1,5 år. Mm. Fast inte riktigt 1,5 år, men ja, så det.
Schysst. Mm. Vad gör du här i Stockholm då?
Jag pluggar på Jakobsbergs folkhögskola, deras reportagelinje. Och sen så...
Vad blir man för något då?
Man blir journalist.
Det är så?
Typ. Jo, men man får lära sig skriva och redigera och sånt. Och nu håller jag på att göra praktik på ett magasin som heter Mänsklig säkerhet. Som jobbar med typ säkerhetspolitiska frågor.
Oj.
Och det är skitspännande.
Kan du sånt?
Ja, men det kan jag ju. Eftersom att jag
bara... Du är tvungen.
Jag lär mig saker. Ja. Men jag kan ju mycket mer nu än vad jag kunde för liksom 6 veckor sedan.
Typ. Vad schysst. Mm. Hur gammal är du?
Jag är 22.
Ja, och det är en bra ålder tycker jag ändå.
Ja,
det är starkt.
Det är en nice ålder.
Mm.
Det är liksom, man är, jag känner att jag är inte det har gått ganska lång tid sedan jag tog studenten nu, eller så. Och det är skönt att vara så här, inte bara efter gymnasiet, utan få vara något mer i livet.
Ja. Ja, nu är du på ett vuxnare stad.
Ja, men precis.
Jag är precis efter gymnasiet.
Kul.
Det tycker jag är, det är en jobbig tid också, kanske. En osäkrare tid, kanske. Du är här på grund av ditt Instagram-konto, kan man väl säga. Kan du berätta lite mer om det?
Ja, jag har ett Instagram-konto som heter Bokpoesi. Där jag lägger upp poesi som jag gör genom att stryka över i böcker. Mm. Och sen så lämnar jag liksom viss text. Och då blir den texten som är kvar blir som en dikt. Och sen så fotar jag det. Och postar på Instagram. Som den sociala medie-junkie jag är.
Så. Hur kom du på den idén?
Jag har sett liknande grejer på internet ganska länge. Alltså typ såhär. Inte flera år, men lite grann flera år.
Liksom. Tumblr.
Precis. Tumblr, Pinterest, saker. Och så tänkte jag att jag... Eller så har jag haft så i min hjärna i bakhuvudet så att det hade varit ballt att stryka över i böcker. Och sen så började jag göra det i så här snabba cash av Jens Lapidus, men det var skittråkigt. Alltså det var så fruktansvärt.
Det måste vara så svårt.
Ja, men det var ju hemskt. Man kan inte göra en så här dålig bok bra. Nej. Eller det var så fruktansvärt så att jag la ner det där projektet med Jens Lapidus. Jag vet inte om man säger så.
Men, min mormor och morfar bråkar om hur man uttalar
det. Men snabba cash-boken.
Ja, Lapidus eller Lapidus. Han får röra av sig så får
Så får man rätta sig efter det. Men sen så i samma veva hade jag köpt en annan bok. För jag köpte dem på Myrorna typ.
Mm.
Tror jag det var. Av Amanda Svensson som heter Välkommen till den här världen. Som är en jättebra bok.
Mm.
Och då så tänkte jag att jag kunde stryka över i den istället. Sen så har det liksom utvecklats.
Mm.
Typ på den vägen har det varit.
Men utöver att du har fått massa följare, vilket du har, det är jättemycket folk som följer dig och du får säkert jättemycket kärlek och likes och sånt. Ja. Har du märkt av något att du är Instagram-kändis på något annat sätt?
Alltså jag har ju fått ha en del utställningar.
Mm.
Sen jag skapade kontot, alltså det var ganska nyligen, eller det var typ i december förra året som jag skapade kontot. Och sen blev det ganska stort efter nyår, eller precis innan nyår var det nog. Ja, då någon gång, liksom ganska snabbt efter att jag har skapat i alla fall. Men sen så har det, alltså det dyker upp liksom hela tiden förfrågningar, eller liksom ganska som i jämna mellanrum, om jag vill ställa ut eller vara med i något projekt eller ställa upp på någon intervju. Alltså så på så sätt händer det ju saker.
Mm.
Men jag blir liksom inte igenkänd på stan. Och så får jag så här fina mejl från människor som skriver till mig.
Vad kan det stå i sådana mejl?
Ja, men det är ganska mycket folk som frågar om man kan köpa prints. Och så säger jag alltid att, ja, det har jag på gång. Och det har jag på gång, men jag har haft det på gång nu så himla länge. Och har bara inte riktigt så här tagit tag och bestämt hur jag ska göra med det.
Mm.
Typ så. Och sen så kan det vara folk som skriver att så här, ja men att den här dikten har betytt så mycket för mig eller jag går in på ditt konto varje dag eller när det här hemska hände mig så kom det här eller så liksom och då.
Hur känns det då?
Ja men det är jättemärkligt. Alltså det är väldigt fint.
Mm.
Och det gör väl också att man så här känner sig väldigt, alltså då blir man ju så uppmuntrad till att fortsätta. För att så här, andra människor, det verkar så här, göra ganska mycket skillnad hos vissa människor.
Mm.
Och det är väldigt kul. Eller bara folk som skriver typ agrum där.
Vad roligt.
Det är kul.
För att när man läser de här blir man ju ofta förvånad över hur bra det passar ihop och hur bra det funkar, liksom själva dikterna som det ändå blir. Hur mycket är det att du sätter dig ner och verkligen, verkligen så här, hittar någonting och gör det så här väldigt utförligt och noggrant, och hur mycket är det bara att du slafsar och sen bara, ja, men det här var ju nice, det här blev ju bra.
Det kanske är... jag vet inte. Jag, alltså jag lägger mycket tid på det. Mer tid än vad människor nog tror egentligen. Det är inte så mycket att jag bara så här, liksom skriver och så råkar det bli. Mm. För att innan hade jag som policy att jag skulle så här läsa böckerna som jag använde.
Mm.
Jag försöker ha det som policy nu också. Men det orkar jag inte riktigt. Eller så här, men jag brukar ändå försöka läsa sektioner då, så att jag så här vet vad det står från början och vet vilka ord jag kan använda och jobba med. Och jag märker ju också att så här när jag lägger, alltså att när jag lägger tid på det, att då får jag mycket, mycket mer uppskattning. Alltså så det märks ändå, det märks liksom, responsen märks om det är en dikt som jag har jobbat med länge eller som jag inte har jobbat med så länge. Och så kan det vara att jag kanske börjar på någonting och sen tänker jag, nej, detta var inte så bra. Men så lägger jag ifrån mig den och sen så några veckor senare kanske tar upp den sidan igen och så jag bara, och då liksom fortsätter jag. Och då kanske det blir bra, för då har jag fått så här bearbeta.
Mm. Hur känns det när du hittar det där perfekta citatet? Eller?
Det känns som fyrverkeri.
Nej, nej, det är jag tänker mig att det är lite som att gå på upptäcktsfärd. Liksom.
Ja, alltså man... det är kul när man hittar något som funkar estetiskt också.
Mm.
Alltså om man ser mitt Instagram-konto så ser det helt värdelöst ut i början. För att jag är inte så bra på, jag är inte så bra på filter och sådana saker. Och typ, jag vet inte, det blir så himla fult. Typ, och det var inte så snyggt. Och nu har jag ändå så här jobbat lite mer med det, lärt mig lite hur man ska använda Instagram typ.
Men har du köpt in kameror och sånt?
Nej, 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 nej. Alltså det här man kan redigera efteråt. När man tar en bild och sen kan man redigera liksom. Ja, precis. Och typ såhär, om man ska mycket skärpa. Eller lite skärpa och hit och dit. Och nu vet jag vilket som, hur det blir snyggast.
Det är ju bra.
Mm.
Om man har ett Instagram-konto.
Ja, men precis.
Ja, men styrkan ligger väl inte riktigt i att det ska se... Alltså det kanske är en stor del i det, men jag tycker ändå att orden är
viktiga. Ja, det är det verkligen. Men det är häftigt när man lyckas komponera att det är så här. Men också att det ser liksom estetiskt ut på själva pappret. Att så här, det inte bara är ett ord i ena hörnet och sen så är det ett ord i långt ner. Och så, alltså så här, så att jag tänker att det ska falla rätt för ögat. Typ.
Mm. Ja, men det är väl logiskt.
Men det är en, det har liksom blivit en utveckling.
Det har blivit bättre och bättre på det. Okej, okay. Ja. Ja, men intressant. Hur långt tänker du att du kan gå med att göra den här grejen?
Tills folk slutar. Tills det tar stopp, precis. Och tills... alltså jag tänker att jag gör det så länge det finns ett behov eller ett utrymme. Alltså så länge folk använder Instagram och tycker det är ballt, så finns det ju... Då har jag ju en väldigt, väldigt stor plattform att vara på. Och nu har jag ju så fått... Och genom det har jag ju fått vara liksom... ställa ut på ställen och så. Och fått så här, kontakt med människor som jag nog inte skulle ha fått kontakt med innan. Och så länge det finns så finns det ju... alltså då kommer jag ju fortfarande vara stor typ.
Mm.
Men lite tills jag... Jag vet inte riktigt. Jag hade första delen som tanke att jag skulle lägga upp ett bokpåse om dagen.
Mm.
Det bestämde, alltså så här vid nyår tänkte jag det.
Mm.
För att det var när det hade gått, när jag hade fått så här, gått från bara några få följare till så här 3000 på en natt typ eller något. Och då gjorde jag det kanske fram till maj typ. Eller något sånt. Men nu hinner jag liksom inte det och orkar inte det. Eller det är så himla, man, det är väldigt så här emotionellt ofta.
Mm.
Och det är ju skitjobbigt att sitta och lägga tid på det varje dag.
Mm. Är du en konstnär?
Alltså det beror väl på vem som frågar. Ja, och vad jag är i för sammanhang. Jo, ibland är jag konstnär. Ibland är jag inte alls konstnär. Jag har det inte som en... alltså jag tycker det är en ganska märklig identitet. Mm. För det är liksom inte så att jag har varit konstnär hela mitt liv. Och gått på konstskola. Eller planerar att gå på konstskola. Men jag... jag jobb, Men det har ju blivit så, alltså så här nu. Och att folk så här presenterar mig som konstnär eller poet i olika sammanhang. Och då tänker jag att det är en titel som jag gärna anammar. Alltså så, det är kul. Mm. Men jag vet inte om... Ibland är jag konstnär.
Ibland
är det. I det här, nu är jag kanske konstnär. Ah. Liksom, i den här podcasten.
Mm. Men du har inga andra idéer så här, över andra Instagram-konton du skulle kunna starta? Eller så här, det här vore schysst om man kunde göra... Ta det här bokpoesi som du då kallar det och göra det på andra sätt eller i andra medier typ.
Nej, det har jag inte. Jag har ingen, liksom, jag kommer nog inte skapa nya Instagram-konton eller något sånt. Jag trivs ganska bra med som det är, men att jag kanske utvecklar liksom jag utvecklar nog hellre då så här hur jag har haft den, jag har ställt ut och så. Alltså när i början när jag ställde ut och bara valde jag lite så här typ som jag tryckte upp eller om jag ställde ut original. Medans den senaste utställningen jag hade som var på Kulturhuset, då hade jag ändå en så här röd tråd genom vilka bilder jag valde att ställa ut. Att det fanns så här, det fanns ganska mycket tanke bakom det. Och det tyckte jag, eller det är väldigt, väldigt roligt att jobba så. Och sen har jag tänkt att man kan hur man skulle kunna så här, trycka upp det på balla sätt och sånt. Så jag utvecklar gärna liksom konceptet, men på nätet kommer det nog förbli som det är, tror jag.
Okay.
Just nu i alla fall.
Mm. Ja, men jag tänker att vi återkommer till det lite. Mm. Nu vill jag veta lite mer om dig och hur du var när du bodde. Du har alltid bott i Skåne eller du har flyttat runt?
Nej, jag har flyttat runt lite grann. Men jag föddes i Uppsala.
Mm.
Och sen ganska snabbt efter det så flyttade min familj utomlands.
Mm. Till
Filippinerna.
Oj.
Och sen så när jag var 6 så flyttade vi till Skåne.
Är det för jobb eller bara?
Det var för jobb. Mm. Min pappa är präst och mamma är barnmorska. Mm. Och de har jobbat mycket internationellt och hjälpt människor med solidaritetsarbete och sådana saker. Så de hade väl någon tanke om att de ville bo utomlands någon annanstans med sina barn. Och då blev det, så fick de, och då fick de jobb på Filippinerna. Jag tror de ville vara i Asien, eller så de hade varit mycket i Malaysia. Och sen så, men sen så ville de bo på landet också. Mm. Och att vi skulle få gå i skola i Sverige. Och då så flyttade de till Källstorp, den här lilla byn. Så då bodde vi i en jättestor prästgård. Och det var liksom väldigt fint.
Mm.
Men de flyttade därifrån för några år sedan nu. Då flyttade de till Malmö, till vid Möllevångstorget.
Mm.
Och jag är så här den av oss syskon tror jag som så här sörjer mest att de inte har kvar det huset. Men det är väl bra. Det är ju roligt för mina... Jag har en storbror och 2 yngre systrar.
Mm.
Och nu min yngsta syster, hon bor fortfarande hemma. Nu var det väl kul för dem att få bo liksom vid Möllan i Malmö.
Ja, verkligen. Centralt och härligt.
Ja, men precis. Så att det, och det är ju kul också typ på somrarna nu när mina föräldrar är borta så kan jag ha den lägenheten om jag vill.
Mm. Men hur var det att bo så mitt ute på landet i jämförelse med storstad Malmö eller Stockholm?
Alltså det var... Jag var liksom lite pantad, tror jag, som barn. Jag fattade nog inte först att jag bodde så mycket på landet som jag gjorde.
Mm.
Förrän jag började... när jag började gymnasiet så ville jag gå in i Malmö och inte i Trelleborg, som ganska många gjorde. Så då insåg jag ju att jag verkligen bodde liksom inte bara så här... i en småstad, alltså du är inte så grej att jag bodde verkligen på landet.
Men
nej, men alltså det är ju liksom, det är ju typ på vischen, det är bara åkra, det går liksom ingen bussar dit, det är ingen, det är, man måste ha såhär bil om man ska ta sig, om man inte vill åka med en buss som går, det finns en buss då som går på skoldagar. och typ häromveckan så, jag och min kompis var ute och så berättade jag sådär att jag liksom, jag har inte fattat vad så här ett kvarter är. Jag fattar nog fortfarande inte riktigt vad, alltså när man läser om det i böcker så här. Jag kunde nog tänka mig ett kvarter kanske var liksom en stadsdel, men det är det ju inte. Men det, och sen så, alltså det var, det, nu tänker jag typ att jag präglades mig ganska mycket, att jag växte upp på landet. Att det, och särskilt också när man så här bor i Stockholm. För att så många som bor i Stockholm har bott i Stockholm hela sina liv. Och har liksom det som sin referensram på något sätt. Medans det är ju inte min referensram.
Nej.
Men och samtidigt så kanske jag inte skulle bosätta mig på så, här, så mycket på landet själv.
Nej.
Tror jag.
Ja. Nu i...
Inte nu, kanske om jag skulle så här, ha en familj. Fast jag vet liksom kanske inte ens då, för att det liksom det medför väldigt, väldigt mycket bra och roligt. Och det som är bra, det jag känner som är bra med att vara uppvuxen på landet är att det var mycket... Jag tänker att alltså det är väldigt, väldigt segregerat också. Fast på ett sätt, typ så här, hos oss, det fanns en byskola.
Mm.
Så alla som bodde där omkring gick på den skolan, oavsett vad liksom man hade för bakgrund eller vad, liksom hur ens föräldrar var. Det, och så på så sätt blir det att man lär känna så himla många människor. Som man inte gör kanske om man bor i stan, där det är en stadsdel och här bor de och här bor de. Alltså så. Och sen, alltså det var kul för vi hade ju ett så här gigantiskt hus som ingick liksom i min pappas jobb eller så. Och det ett sånt, och det kan jag säga, jag blir ledsen över att ett sånt hus bor man typ inte i. Alltså så det, och det, ja, det är väl synd att jag inte kan göra det.
Ja, men det är ju helt sjukt vad präster får.
Ja, men det finns liksom, ja, eller det är så här, det är inte, det är inte alls vanligt att man bor i prästgård nu för tiden. Typ många så här kyrkor säljer av prästgårdarna.
Mm. Jag känner en som är präst inne i stan och de får ju ändå en fet lägenhet.
Ja, liksom. Det är kul för dem. men det är ju inte så att man får, bostad, att liksom jobbet alltid fixar bostad. Mm. Men här så fanns det en bostad som ingick om man ville. Eller man var
tvungen att
hyra. Men det var, förmån, liksom. Ja, men det liksom fanns och det var jättebra tyckte de. För de hade fyra barn och ville kunna ha mycket folk hos sig. Och så då. Ja, det var kul. Vi hade en vind som vi sprang och lekte på och sånt där.
Är du själv troende?
Ibland inte. Nej, jag vet inte. Det är... alltså, jag har varit i perioder där jag sagt ja, typ när jag var yngre. Och sen så var jag jätte så här, kanske lite så tonårsrevoltig. Och nu... så har jag väl någon, alltså jag har ju en så här, jag har en identitet som kommer från min uppväxt och hur mina föräldrar har varit, och jag tror att mycket så här, mycket som mina föräldrar har jobbat med och gjort, det har väl liksom grundat sig i att de har en tro som handlar om att man ska ta hand om alla människor och värna om den lilla människan och låta människor få komma hit och stödja dem som behöver stöd. Och det har liksom nog jag och mina, det har jag och mina syskon fått med, så att det är bra, det är så vi måste vara som människor typ.
Hur har det präglat din konst eller inte konst?
Ja, men det är lite roligt för att jag har alltid, alltså jag har alltid varit en väldigt politisk människa på många sätt och vis och gjort mycket, tänkt mycket och skrivit mycket och gjort aktioner och hållit på mycket med så här typ icke-våld. Och sen så blev, när jag började med bokpoesi så blev det har blivit ett spektrum som inte är politiskt alls. Att det är så här, det handlar typ bara om emotionella stunder i ens liv. Och det ibland känns det känns fortfarande konstigt att det inte är ett att jag inte har använt den plattformen mer politiskt liksom. Men det känns också väldigt roligt. Att så här, och att det får lov att vara så att jag behöver inte, att jag kan ha en, liksom jag kan få skriva dikter som inte behöver vara politiska dikter, utan det kan handla om typ så här att man är skitledsen över att något
skit har hänt. Men det är mycket kärlek och sånt.
Ja, också, men precis.
Mänskliga relationer.
Ja, men verkligen. Och det var så här, men jag tror att det har nog inte, alltså det har inte präglat min konst så. Men sen har det varit, alltså hemma, vi har alltid så här läst väldigt, väldigt mycket hemma. Och jag kommer nog ändå med ett ganska stort kulturellt kapital. Mm. Och vi har pratat så mycket människor, eller vi har haft mycket teater och så. Och då, så på så sätt, det finns ju liksom, jag har ju fått någon skjuts hemifrån på något sätt liksom. Men det är inte, ja, det är märkligt att det inte har blivit politiskt. Lite grann, när jag och min syster, hon var i Stockholm för några veckor sedan, så satte vi upp så här, vi tog ner reklam i tunnelbanan och så klistrade vi på bokpoesi och satte upp. Och så var det någon så här, en tant som blev jättearg och bara så här, har de betalat dyra pengar för att ha sin reklam där? Och jag bara, nej, vi ska ha det till ett bokprojekt, eller till ett konstprojekt. Och ja, deras reklam, den når nog ut ändå, typ så. Och så tänkte jag, eller att så här, ja, det är bara så här, de som kan betala för sig som får vara på offentliga utrymmen.
Mm.
Jag har en kompis som jobbar mycket med så här kreativ aktivism, som har hållit kurser i det, som jag har gått i också. Och då har liksom det kommit föreläsare som har pratat om hur mycket utrymme som, eller hur lite utrymme som faktiskt ägs av så här befolkningen som vi får lov att utnyttja och sätta upp våra saker på. Och här i Stockholm är det ännu, det är liksom ganska nyligen som man får lov att så här hålla på med graffiti, eller som det ska komma så här lagliga graffitiväggar. Och det är ju, så jag tänker att liksom på så sätt har det varit lite politiskt. Att jag tänkte att jag kan fylla så här rum som man inte får fylla. Men inte,
men inte mer än så.
Inte mer än så. Nej, jag tänker det är också en så här, en källa för människor som går igenom heartbreaks och sånt.
Men det är intressant att veta mer om, för att det är mycket det som avhandlats.
Mm.
Och det är mycket de, tror jag, som söker sig till de här hopplösa romantikerna. Kanske. Många har ju det temat, eller nästan alla.
Ja, alltså verkligen. Det är uteslutande. Ja, men det är också jag, när bokpoesi, när det uppdagades eller när det blev ganska stort, så gjorde jag mitt ex slut. Så det var liksom väldigt... Det var väldigt tacksamt att så här ganska lätt kunna jobba bara med något så här emotionellt då. Och sen så hade jag fortsatt på det spåret. Och jag tycker att det är så här, det är viktigt att... Det är så inne, för vi pratar väldigt lite om känslor i det offentliga samtalet. Man ska ju vara väldigt så här lyckad och duktig och glad, pigg och fräsch och... Man kanske är lite ledsen ibland, men inte så här. Jag tänker att de flesta människor är så här patetiskt ledsna ibland. Och bara så här ligger typ nakna på en soffa och håller på att dö inombords, tycker de. Och det säger vi ju aldrig att vi gör. Alltså så.
Man svarar alltid att jag mår bra.
Jag mår bra, eller så här, nej, det är lite jobbigt just nu, men det blir bättre snart. Men att så här, att jag tror att många människor känner så här skitjobbiga känslor som alla andra också känner. Och det märker jag ju, alltså när att människor skriver det också. Eller man får den responsen.
Mm.
Och det, ja, men det är kul.
Men hur mycket ledsen är du?
Hur mycket ledsen är jag? Jag är inte jätte... Inte nu är jag inte så ledsen.
Nej.
Ibland är jag ledsen. Jag är nog... Tidigare var jag väldigt så här upp och ner. Mm. Alltså att jag kunde vara väldigt, väldigt ledsen och sen var väldigt, väldigt glad. Och sen väldigt, väldigt ledsen. Men ändå alltid att jag ändå har varit väldigt... alltså det har nog med varit att jag inte har vetat hur jag ska hantera mina känslor. Att mycket grejer har så här blivit väldigt stort i min hjärna. Och andra inte har vetat kanske hur de ska hantera mig då. Och då är detta också en jättebra kanal. Så här, jag tror att jag har blivit mycket, mycket stabil. Och sen jag fått så här jobba... emotionellt i det offentliga rummet.
Det har inte blivit tvärtom då? För jag kan ibland känna att när man skriver ledsna saker och försätter sig i en sån, att man blir mer ledsen av
det. Jo, det blir man. Och jag tror också det är anledningen till att jag inte lägger upp varje dag. Mm. Alltså när jag tänkte att jag skulle lägga upp varje dag, då var jag också väldigt, väldigt ledsen varje dag. Även om det kanske bara var en liten stund på dagen eller hela dagen, så var jag ändå liksom väldigt ledsen, medans nu är jag ju inte alls så ledsen, och det tror jag liksom inte jag kommer vara på väldigt länge.
Nej.
Och då kan jag inte heller, alltså man kan inte liksom, då kan jag inte gotta ner mig i så här gamla ledsna känslor. Det är så himla, alltså det är ju så uttjatande för en själv. Och då men å andra sidan så har jag mer alltså att nu har jag ändå övat upp, eller jag skriver ju mycket och alltid skrivit mycket, så nu vet jag också lite hur jag ska skriva eller så. Och då blir det enklare att göra, men det, ja, jag är nog en, ibland är jag skitledsen, ibland är jag inte alls ledsen. Men jag är nog inte en ledsen person. Det är det. Jag är en ganska glad människa. Och
så det är bara för...
Det är
bara, för Instagram-konten.
Bara för konsten, precis. Men... och, fast man, ja... Man måste ju få lov att vara en ledsen människa också. Mm. Tror jag. Det är viktigt.
Vilka är det som söker sig till? Har du märkt av det? Vilka är det som mest är inne och kollar och likar och kommenterar?
Det är nog människor som är ganska lika mig.
Mm.
Det har jag märkt också när jag har ställt ut. Att det är ändå folk som rör sig i... Där jag också rör mig på internet. Eller där jag rör mig i verkligheten också.
Mm.
Och det är ju ofta... Alltså det är ju många, många fler tjejer än killar. Mm. Men det är en del killar också. Som kanske är någonstans mellan 20 och 30 typ. Som... kanske har förlorat någon, eller att de har gjort slut med någon, eller att de bara tycker att livet är jättemycket skit typ. Så här, en del också kanske, ja, men, 16-17-åringar som måste gå igenom gymnasiet och kan söka sig dit. Så att, men sen finns det ändå, det gör, alltså, jag tror att jag har nått ut till en grupp och människor också som inte så här där, kanske egentligen läser poesi eller håller på med poesi annars, men att Instagram då har, ger en möjlighet till att så här få läsa annan text typ.
Känner du ett ansvar på det sättet?
Nej, det är inte ett ansvar, men jag känner att det är kul att människor läser alltså poesi eller den typen av texter. Jag tycker det är jätteroligt. Jag gör det själv, så att jag men jag förstår att det är liksom så här, att alla inte vill hålla på och lägga pengar eller lägga tid på diktböcker. Det är ju skitjobbigt. Så det är ju mycket mer härligt om det får vara där man är varje dag. Och sen så har jag, det finns också, det som är roligt är ju att vi har, eller vi och vi, men det finns liksom, det känns som att det finns en så här liten underground scen på Instagram. Alltså jag och massa andra så här poeter eller konstnärer som håller på. Vi liksom följer varandra och likar varandra och skriver, åh vad bra den här var, alltså. Och det är kul när...
Har du några exempel?
Ja, det finns en person som har ett konto som heter Bagatellerna, som är så här små meningar typ.
Mm.
Det är nog mitt så här, största exempel, för att det, vi handlar liksom med, sagt att vi är Instagram-bästisar. Typ, så. Och då när jag får en kommentar där att så här, shit, det här var verkligen bra.
Då vet du.
Nej, men då känns det också så här att jag bara, ja men det här var bra liksom, språkligt också. Eller det är inte bara för att du fick hade den impulsen typ. Så att, ja, jag vet inte vad du frågar från början.
men du pratar också om att det är många som kanske mår dåligt eller som har gått igenom jobbiga saker som söker sig till...
Ja.
Konto.
Ja.
Känner du att du, men igen det här med ansvar, jag tycker ändå det är rätt roligt och intressant, men känner du att du har ett ansvar gentemot mot dem att kanske få dem att må bättre, eller tänker du helt fritt att så här, det som är bra och det måste jag ändå lägga upp?
Alltså jag tänker nog inte att jag har ett ansvar gentemot att så här att de ska må bättre.
Nej.
Men kanske snarare så här att jag känner att jag har ett ansvar att men livet är så här skitpatetiskt ibland. Alltså så, det är ju liksom ingen så här, det är ju ingen peppsida. Man Nej. Kanske lätt blir ganska ledsen om man är inne där. Mm. Men att man blir ledsen för att någon annan sätter ord på ens känslor. Mm. Och inte för att liksom man blir ledsen för att någon skriver något taskigt till en.
Nej, jag tänkte ta fram och läsa lite. Bara för jag tycker det är... Att vissa är så fina.
Mm.
Och kanske fråga vad du menar med vissa.
Ja.
En förstulen blick uppslukas i havet.
Just det.
Vad menar du med den?
Jag menar en förstulen blick uppslukas i havet. Typ att så här... Eller då tänker jag nog att... Där... kanske jag mest tycker om så här uppslukas i havet-delen. Och att något så här väldigt, väldigt litet, som ändå för mig kan kännas ganska stort, men att det här havet är ju oändligt och det kan bara så här, det kastas in där och sen är det inget mer.
Nu börjar mobilen störa, vad heter det, mickarna, men jag vill ändå, det är intressant att veta vad du menar. Till exempel, vissa saker väckte och stack med till exempel kram.
Ja, men jag är inte nöjd med den dikten.
Nej, men då kan vi skita
i den. Nej, men vi kan prata om den ändå, för att där tänkte jag nog att så här, att kramar är så himla fina, men du vet så här, alla kramar är inte heller fina, typ så. Det kan göra skit att få en kram av en människa. Om man inte, om det sista gången man får en kram av den människan, eller om det är en taskig människa, eller om det är en någon som sviker en typ. Mm. Alltså så.
Mm. Och till exempel, jag ville dricka hans förtvivlan. Den kanske är väldigt, den tycker jag är väldigt, den tycker jag var väldigt, väldigt bra. Till exempel.
Tack.
Jag vet inte vad du tycker om den, men jag gillar dem som nu måste jag stänga av den här, den stör något eller något. Men jag gillar dem där man ändå ser att det finns en annan mening innan som du har gjort om och gjort till någonting annat. Jag tycker de som är så här lite, ja, men lite förnuliga och lite eftertänksamma tycker jag, de är svimma. Det är väldigt roligt att kunna läsa av och känna sig lite smart också. Det gör man ju.
Och det är ju roligt att man känner sig smart. Det är kul.
Men om vi tittar lite framåt då. Vad är dina planer?
Att få ännu fler följare, ännu fler likes. Nej, men att mina planer framåt är nog, alltså det hade varit kul att så här, vet inte, ge ut någonting, alltså typ en diktsamling, alltså något sånt där hade varit skitballt. Men jag vet inte om hur det skulle gå till, eller...
Ni får höra av er, alla bokförlag.
Ja, precis. Jag tänker att ändå så här, en diktbok eller en diktsamling, man trycker ju inte dem i så många ex, för det finns ju inte så många som köper.
Mm.
Men då kan jag säga att jag har ändå 10 000 följare som läser mig varje dag.
Men det är väl så perfekt också, så här designtorget-sak, tänker jag också.
Så något sånt där kanske.
Mm.
Hade varit jätteroligt, eller bara... Alltså det är också ganska mycket i så här uppstartningsprocessen ändå.
Mm.
Eller det har liksom inte ens gått. Jag har inte ens haft Instagram-kontot i ett år.
Nej.
Jag vet inte. Och jag vet ju inte vad jag är liksom. Jag kanske inte ens bor i Sverige nästa år. Eller jag kanske, alltså så då är det också mycket som... Så då vet jag inte hur jag skulle jobba med det. Men nu försöker jag mest bara skriva bra dikter.
Mm. Och så har du din journalist.
Ja, precis. Jag vill ju, ja, det är det också. Jag tänker inte. Jag hade nog varit väldigt, väldigt stressad om det hade varit. Om jag hade tänkt att jag skulle så här leva på konst och poesi. Det hade varit skitjobbigt.
Mm.
Men nu tänker jag att jag ska leva lite grann på det. Jag ska leva lite grann på att skriva andra saker och lite grann på andra grejer. Och då är det, alltså så att det, just nu är ju mitt huvudspår i mitt liv den här hösten har ju varit så här att läsa massa politiska texter eller dokument eller rapporter, alltså så inte alls poesigrejer. Men sen så kanske i vår, om jag skulle få jobba med något större projekt, då kommer jag ju hålla på med det mycket, mycket mer. Mm.
Vad är det slutgiltiga målet?
Det finns nog inget slutgiltigt mål. Det får bli som det blir.
Mm.
Och det är ganska skönt också. Jag tänkte att så här, bokpoesi ska bara vara en grej som är rolig för mig att göra. Jag får inte bli stressad över det. Jag gör så mycket grejer som jag stressar över. Och deadlines som jag får ångest över. Och aktiviteter som jag ska vara med på. Alltså så här. Men att det här skulle inte få vara stressigt. Utan bara kul. Alltså saker jag ställer upp på ska bara vara roliga.
Mm.
Och inte och det är så här, det är ett mål som jag jobbar med, alltså så att man inte alltid kanske tackar ja till allt typ, nu låter det som att jag får jättemycket förfrågningar, så är det liksom inte, men att man ändå väljer saker som man tycker är kul att jobba med, eller folk som man tycker är roliga att jobba med, och så det, att fortsätta det så, att människor ska känna sig mindre ensamma. i sina hjärtesorger
typ. Det låter väl jättefint.
Mm. Men det behöver inte vara svårare än så.
Men det är ju en väldigt, väldigt viktig grej. Ja. Det känns som med din bakgrund och med det du gör nu att det finns en väldigt stor del sympati och empati och hela den grejen bakomliggande. Och det känns väldigt fint tycker jag. Mm. Det tror jag därför jag har valt ut dig till att vara med i den här podden.
En glad jag blir.
Du känns inte som en av dem som står längst upp på berget och skriker jag kommer bli störst, jag kommer bli bäst. Men det känns ändå som om det finns väldigt, väldigt mycket hjärta bakom.
Jo, men det finns så mycket hjärta bakom. Fast jag blir jättegärna störst och bäst också. Jo. nej, jag får... Ja.
Nu pajar du ju. Nej, såklart.
Jag har en sån här, typ när... Jag förstår vad du menar. Men typ ibland om jag har varit så här, om något har gått skit eller jag har varit ledsen så här, jag sitter på tunnelbanan så jag bara, jag är i alla fall en sån med ett stort Instagram-konto. Typ så tänker jag.
Jag tänker så fast om framtiden. Yeah. Om någon så här, jag kommer ihåg att jag skulle gå på en studentskiva och så var det en person som inte lät mig komma in för de tyckte jag var för full. Jag var verkligen inte för full. Jag hade inte druckit någonting innan, men jag höll mitt lägg upp och ner. Och då tänkte jag i mitt huvud och var nära på att säga det. Vet du inte vem jag är i framtiden? du kommer ångra det här.
Ja, men verkligen. Men det är ju ganska skönt att man är så, att man kan tänka.
Men det är absurt också.
I framtiden. Ja, fast
det är konstigt att sitta på tunnelbanan och tänka när man är ledsen. Jag har i alla fall
istället för att bara få vara ledsen.
Typ. Ja.
men jag tycker det är skönt, eller det är också så här att om jag tänker på så här människor som jag ser upp till så är de oftast så här kanske typ 15 år äldre eller 10 år äldre. Alltså så här
liksom har du något exempel?
Typ Liv
Strömqvist. Jag tänkte att hon kommer säga Liv Strömqvist.
Liv Strömqvist och Annika Norlin. Det är liksom,
helvete vad bra. Om jag skulle lista fem pers jag ser extremt mycket upp till så är Annika Norlin och Liv Strömqvist definitivt.
De är verkligen, de är genier, båda två.
Ja, och väldigt duktiga med ord. Båda
och väldigt duktiga med ord. Men,
kanske mest Annika.
Ja, jo. Men, och då... eller, jag tänker nog att så här... Jag vet inte, de är så himla mycket, mycket äldre.
Mm. Och så du kan jag tänka, i själen.
Ja, men så kan jag tänka att här, just jag har så många år på mig. Alltså så jag behöver inte, nu jag bara, jag kanske vill ge ut någonting. Jag bara, fast jag behöver inte ge ut någonting. Ja. Jag kan, nej, inte än, det kanske blir om typ 7 år. Alltså så, tänk så mycket man kommer hinna göra på den tiden. Mm. Och det är väldigt skönt. Eller innan så kunde jag vara ganska stressad och ville, om jag kom på någonting... Så ville jag att det skulle ske inom de nästa 3 månaderna. Mm. Och sen så sa en kompis, eller det var en människa som hjälpte mig själv ut, så sa han att det är så här, livet är längre än 3 månader. Mm. Och det är ju väldigt banalt, det är klart. Mm. Alltså, men det är ändå, alltså det är ju verkligen det, typ så. Och men, alltså, det är, jag kan ju jobba med det här i liksom 10 år till och sen så blir det något. Som är stort på riktigt kanske. Eller någonting.
Det är sjukt viktigt att man kommer ihåg det. Jag är också otroligt stressad över att saker inte, när saker inte rullar igång.
Ja, men att inte blir liksom så här. Mm. Att det inte blir som man tänkt sig.
Men vi hade en jag och några kompisar, en YouTube-kanal för några år sedan. Som alla sa hela tiden runt omkring oss. Jo, men låt det bara gå. Ni kommer bli så stora, ni kommer tjäna så mycket pengar. Ni kommer... Och vi tyckte det vi gjorde var rätt dåligt. Och var inte jättenöjda hela tiden. Men folk var så, nej, fortsätt bara. Det kommer gå bra, det kommer gå bra. Mm. Och det liksom blev aldrig det där som folk gick. Och nu i efterhand är det ju bara att tänka att... jag vet inte vad jag vill komma med det här. Men det är skönt ibland att kunna ha den tanken att så här... Hur många år tog det för de här stora...
Och bli stora. Eller att bli duktig.
Ja, bli duktig på det man gör. Eller om man har en sån här podcast. Det kanske är lugnt att man har dåligt med lyssning.
Ja, men liksom det är så här. Man kan, alltså så här
det kanske tar 200 poddavsnitt.
Och sen säger man liksom nya Kristoffer Triv.
Du vet
inte. Nej, men alltså så här. Att det mesta tar ju tid. Och att man måste ju verkligen... Det har nog så här inte jag fattat, men man måste ju så här lära sig. Alltså allting är ju, det kommer inte, jag vill så här vakna upp en dag och då ska jag vara, alltså då ska jag vara bäst på allt jag vill vara bäst på. Men så är det inte, man måste ju träna så här, man måste träna på att skriva, man måste träna på att lyssna på människor, man måste träna på att... hur så här, nu när jag har utställning, jag måste träna på hur jag ska... Hur pratar när folk så här kommer dit? Hur bemöter man dem då? Eller hur hänger man upp saker? Mm. Alltså så. Och det Och sen så, och då blir man ju bättre och bättre. Mm. Men,
man måste göra det för att,
och det,
för
att komma dit. Det kan vara väldigt segt ibland. Det är det. Men och sen också så, med, som jag brukar tänka, med så här Instagram-kontot eller med bokpoesi, att det man också, alltså man måste absolut träna och vara duktig och lägga tid och verkligen så här, alltså bla bla bla, men det man måste lägga lika mycket energi på, känner jag, det är att man måste vara på rätt, man måste göra rätt grej vid rätt tidpunkt på internet, alltså så här, det är inte bara för det finns ju hur många så här Instagram-konton eller hur många artister eller serietecknare som helst som är grymmast i världen och som kanske har jobbat med det de gjort liksom hela sina liv typ, men som ändå inte får någon jättestor medial uppmärksamhet.
Man måste fylla tomrum.
Och man måste, ja precis, och man måste liksom, man måste vara ganska strategisk. Alltså så, det var en bloggare, Hanna Pi, eller Hanna Pi, jag kan inte riktigt uttala det. Men hon, liksom, hon hittade mitt konto och tipsade om det. Och jag hade ju så här, jag vet inte om jag egentligen hade följt henne, men liksom jag valde, när jag skapade kontot, jag började ju följa alla så här stora internetmänniskor och likea deras bilder typ. Som en så här desperat unge. Men så att det, man måste vara ganska strategisk i sina val.
Men då är det ju lite tur också.
Ja, men verkligen. Alltså det är det ju. Och det ska man inte underskatta. Alltså ja. det är okej om det är, det är okej om det är tur, tänker jag. Alltså så här, det är okej om jag, det är okej att majoriteten av mina väljare, eller väljare, nu lät det som politiker, om mina följare, heter det. Det är okej om många av dem kom dit från början genom att så här, någon annan, de tycker de tipsade om det.
Klart.
Och så här, det har blivit, alltså, ja, för jag är ju mycket, mycket bättre nu än vad jag var då.
Mm.
Men, ja. Så det...
Det tror jag är jätteviktigt. Att fylla ett tomrum, men ja, också att ligga liksom på lite.
Ligga på lite och hitta lite så här.
Ja, herregud, annars hade jag inte haft någon,
ja, gäst, men det, i den här, man får liksom,
podden, om jag inte hade skrikit
till så här.
Till folk.
Människor.
Ja, men verkligen.
Mm.
Men har du lyssnat på något avsnitt innan?
Lite grann, ja, på en del. Men jag har inte lyssnat liksom...
genom ett helt avsnitt?
Nej, det har jag nog inte gjort.
Ja, men i slutet av varje avsnitt så, så säger jag åt dem jag intervjuar att jag vill träffas om 5 år och utvärdera...
Jätteroligt.
Utvärdera hur det har gått liksom. 5 år är ju egentligen ingenting, som vi sa. Alltså, det kan
men ta, det är ju lång tid.
Det känns som lång tid, men shit, vi är ju fortfarande unga.
Jag är ju 27 om 5 år.
Ja.
Skitjobbigt.
Okay. Vissa är ingen andra. Ja. Men 27 år, då ska vi se liksom om det har kommit någon vart eller om man har upptäckt några andra bra grejer på vägen. Eller är det här den här...
Vad det är som händer. Eller har hänt.
Ja, exakt.
Ska jag ge någon så här vision?
Vill du ge jag en gissning?
Det är nog så här, jag tycker det är ganska svårt, för att när jag gick på gymnasiet, här är ganska mycket tankar om vad jag skulle göra efter gymnasiet.
Mm.
Och jag har nog inte riktigt gjort någon av de grejerna. Men det har blivit väldigt, väldigt bra ändå. Mm. Jag är ganska glad att jag inte har gjort det. Eller att jag har fått göra andra saker. Men jag tänker nog att jag om 5 år, jag vet verkligen inte alls. Med bokpoesi så hoppas jag ändå att jag har... Om jag fortfarande håller på med bokpoesi, vilket jag ändå kanske gör på något sätt, men så hoppas jag att jag gör det i någon större utsträckning. Alltså så, att jag har tagit det lite grann från internet. Eller att det är kvar på internet, men att det finns på internet också. Att det finns i verkligheten också.
Mm.
Det, ja. Och,
ja. Kanske skriver du på någon av de stora tidningarna? Eller något
precis,
sånt
något sånt. Nej, jo, kanske. Om jag,
det får väl hoppas.
Om jag, ja, eller så... Det kanske jag gör.
Tja, vi ska bara avsluta här. Du kan gå in i huset så länge.
Jag kan
gå
upp
typ. Ja. Perfekt.
Ja, men jag tror i alla fall att jag har väldigt...
Det kommer spräcks.
Väldigt roligt.
Ja.
Ja.
Någon av oss, förhoppningsvis så... Har du slått igenom det mer och du har släppt boken och...
Allt sånt där. Eller bara, alltså det viktiga så här... Det viktigaste är väl typ att man mår bra i själen. Eller typ så. Men det är det ju alltid. Alltså det är det liksom om 1 år också som om 5 år. Men jag... Alltså så här, jag vill nog jag vill nog ändå ha så här känt att jag har utvecklats poetiskt och konstnärligt om 5 år. Om jag ska hålla på och göra det här varje dag i 5 år. Och att jag får göra balla grejer, ha kul, träffa roliga människor. Mm. Så.
Fy fan vad fett. Mm. Skitroligt. Jag är jätteglad att du kom hit. Ja, har du någon favoritdikt som du vill avsluta med? Eller ska vi säga åt
en favoritdikt?
Lyssnarna här, gå in själva. Och...
Av mina dikter? Mm. I så fall tycker jag att man ska scrolla ner till min allra första dikt. Mm. Som heter Trassel. Mm. Jag och min rumskompis och bästa kompis vill säga att jag nog aldrig kommer skriva något som är så bra någonsin igen. Och det är så synd med... det är synd när nya människor hittar mig, för att då kanske man inte går tillbaka så långt och så missar man den här dikten. Så det är den första dikten, den heter Trassel. Man kan googla på den kanske, så behöver man inte scrolla.
Det var fint. Ja. Mm. Tack så jättemycket för att du kom hit.
Tack!
Tack till Anna Kristiansson för att hon ställde upp på intervjun, och tack till Sami Shia för den fina gingen och Hanna Cho för allt, för artworket och bilderna och allt du har gjort för podden. Det är hur fint som helst. Glöm inte att prenumerera. Det gör man genom att trycka på prenumerera-knappen i iTunes. Och glöm inte heller att gå in på Annas Instagram, @bokpoesi. Det är någonting jag rekommenderar varmt. Nästa vecka är vi tillbaka och då intervjuar jag Emil Ber ifrån I Just Want To Be Cool. Då ses vi. Hej då!